Du lyssnar på Fyrmästaren av Anna Irén, uppläst av mig, Fredde Granberg. Tack mamma och alla kvinnor vid de svenska fyrarna genom historien. Prolog. Vågorna slog upp över relingen och vattnet föll som pärlor över hennes ansikte. I den värld hon kom ifrån var kärleken inte ett alternativ. Att välja en man för hjärtats skull var otänkbart. De hade valt åt henne och han var en fullträff både ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Hennes föräldrar hade ämbeten, hans föräldrar hade pengar. A perfect match. Alla nöjda, utom hon. Hennes hjärta skulle aldrig läka, men ärren skulle göra väggarna i kamrarna hårdare. Segare. Hon hade kanske kunnat överleva, men utan det enda hon ville ha ut av livet. Men så hade en möjlighet uppenbarat sig. En möjlighet hon inte kunnat låta passera. Berusningen hon kände i kroppen var som bubblor som aldrig ville ta slut. Hon hade fångat ögonblicket, något hon aldrig skulle ångra. Hon njöt av att ingen någonsin skulle få veta något. Inte ens livet som växte i henne. Ett liv hon redan älskade mer än sig själv. Hon vände ansiktet mot horisonten och lät vinden slå mot kinderna. Men något var fel. Hon kände händer i nacken och silverkedjan drogs åt om hennes hals så att hon pressades mot relingen. Hon kämpade emot, försökte resa sig, stred för livet inom sig, inte bara för sig själv. Kedjan drogs åt än mer, tills hon segnade ner mot durken. Ett. Smögen, Hållö. Hållöfärjan gled genom vattnet förbi Smögenbryggan mot utloppet. De tre kvinnorna som satt i fören turades om att fotografera varandra. Kaptenen Bertil studerade dem samtidigt som han låtsades botanisera bland knapparna på båtens instrumentbräda. "Jag är så glad att ni kunde följa med," sa Katrin. "Det var ju nästan omöjligt att hitta en helg i era kalendrar." "Men nu är vi här," sa Pia och slängde med håret för att få det dit hon ville. Den tilltagande havsbrisen rufsade till det så fort den kom åt. "Kan du ta en på mig och Anneli också?" sa Katrin och sträckte fram sin mobil till Pia. "Kom igen nu," sa Pia. "Lägg huvudet på sne, Anneli." "Sådär ja. Du behöver ju inte se ut som om vi ska på en begravning." Anneli, som skilt sig ett år tidigare, log så brett hon orkade. Men det var inte svårt att se att hon fortfarande var sorgsen. Nu ska vi vara snälla, tramsade Katrin, vilket inte gjorde någon gladare. Bertil höll sig på säker kurs mellan skären som vilade under vattenytan. När allt låg stilla var det lätt att se grynnorna, men så fort havet följde med i vinden var det svårt, åtminstone för ett ovant öga, att upptäcka farorna. Att se Smögen bakom sig och sen Kungshamn var en syn han aldrig skulle tröttna på. Sen han var en liten pojke hade han ägnat somran åt att köra turen Hållö-Smögen fram och tillbaka, från morgon till kväll, först med sin far och nu själv. Resten av året körde han bokade sällskap som nu. Även sent i oktober var det fortfarande många som ville bo en natt eller två på utpost Hållö, som var öns vandrarhem. Det här var näst sista turen för dagen och sen skulle han hem till hustrun på Bredaberg. På fredagarna brukade hon gå ner och handla hos Fiskgösta och han kunde redan nu känna doften av kräftorna. De här tre damerna hade bokat hemresa på söndag. Bertil undrade i sitt stilla sinne hur de skulle kunna hålla sams i så många dygn. Redan under gårdagen hade han kört ut ett konstnärspar som skulle ha en kreativ målarskola på förmiddagarna för tjejerna. Och det lät ju som en fin aktivitet. Men med tanke på den mängd vin och öl som verkade smugglas med i de tjusiga väskorna kunde det här sluta hur som helst. Han hade hjälpt dem att lyfta ner sina märkesväskor, en efter en, i båten. Och om klirret inte kom från saftflaskor så behövde man inte vara särskilt klipsk för att förstå att det var alkoholhaltiga drycker som gjorde väskorna bli tunga. "När kommer Trissan?" ropade Anneli till de andra. "Hon är säkert redan där ute. Hennes fars lyxjakt är inte långsam om man säger så."